Tack himmelske far att vi får vara med och hylla dig, vår konung och Gud. Herre, hjälp oss att hylla dig med både våra ord och våra handlingar. Och tack för att vi får se framåt om en framtid tillsammans med dig hela tiden. Amen. Förra söndagen predikade Johnny här om domen. Och jag skulle ha varit i Blomstermåla och predikat om Kristi återkomst. Det är så här att domsöndagen har behållit sitt namn. När de som är så gamla som jag var unga, då var temat på domsöndagen yttersta domen. Men nu har man ändrat sen några evangelieböcker tillbaka, så nu är temat på domsöndagen Kristi återkomst. Men man har låtit söndagen behålla sitt namn. Men jag skulle ha varit i Blomstermåla och predikat om Kristi återkomst, men den gudstjänsten blev inställd på grund av snöoväder, så det beslutades på lördagen att jag skulle inte åka dit. Så jag var här och lyssnade på Johnny, och det gjorde jag med glädje. Nu tar jag den predikan lite grann omgjord utifrån att det både är första advent, men också att det handlar om att vi ser fram emot att Jesus ska komma tillbaka. Advent betyder just ankomst, och i kyrkoåret så ser vi fram emot att Jesus ska komma hit och födas. Och det gjorde han för 2000 år sedan drygt. I kyrkoåret väntar vi på julen och Jesu födelse. Men som kristna väntar vi på Jesu återkomst. Eller gör vi det? Går du och jag och väntar på att Jesus ska komma tillbaka? Eller är det något sånt där som vi har trappat ner? Ja, det kanske händer, eller vi vet det ska hända, för det lovar Bibeln och Jesus har sagt det. Men ja, det rullar ju på ungefär som vanligt, så det fortsätter väl ungefär som vanligt. Eller ser du och jag fram emot att Jesus ska komma tillbaka och längtar efter det? De första kristna trodde att Jesus skulle komma tillbaka ganska snart. Det förstår vi både av hur församlingen i Jerusalem reagerade, och vi kan också förstå det utifrån vad Paulus sen skriver på några ställen. Jag ska ta med det lite grann. Och Petrus, han får börja med att tala om i sitt andra brev att det är fast, klart, tydligt, han kommer tillbaka, men det dröjer lite. Jag läser från andra Petrusbrevet 3 och från vers 1 till och med 4 först. Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar. Framförallt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De första kristna talade om att Jesus skulle komma tillbaka. Och så var det andra som sa: ja, det händer inte. Han kommer inte. Ni har ju sagt det nu i årtionden här, att han ska komma tillbaka. Det har inte hänt. Allt är precis som vanligt. Och så fortsätter Petrus från vers 8. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Petrus får förklara för dem han skriver till att Guds tideräkning, den fungerar inte riktigt som våran. När Jesus kommer, säger att han, och ägnar sig, han ska komma snart, så väntar vi i 2000 år och väntar fortfarande. Vi kan förstå utifrån mycket som står i Bibeln vad som ska hända, att det nog börjar närma sig ganska tydligt. Men vi kan inte peka ut en dag, då händer det. I första Thessalonikerbrevet så var man orolig i församlingen i Thessalonike. Man väntade att Jesus skulle komma tillbaka, och så märker man att det dröjer och en del av våra medlemmar dör. Hur går det? Och så får Paulus skriva till dem, och första Thessalonikerbrevet 4 och från vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Man hade blivit orolig i Thessalonike. Hur går det med dem som redan har dött? Jesus har inte kommit tillbaka än. Vad händer? Och så får Paulus förklara att en ärkeängels röst och Guds basun ska väcka de döda. De ska uppstå. Och så ska vi som fortfarande är, vi som lever och är kvar, skriver Paulus. Han trodde fortfarande att han skulle få vara med om det. Han skriver, vi som lever och är kvar ska tillsammans med de som har avlidit ryckas upp till Herren. För att alltid vara hos honom. Sen går åren. Och i andra Timoteusbrevet så har Paulus fått en ny insikt. Andra Timoteusbrevet 4, vers 6-8. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Nu hade Paulus fått klart för sig att han skulle också hinna dö. Och förmodligen så led han martyrdöden. Han insåg att hans tid höll på att rinna ut här på jorden. Men han skriver också att Herren, den rättfärdige domaren, ska ge honom segerkransen. Och inte bara honom, utan alla som älskar hans återkomst. Älskar vi Jesu återkomst? Eller är det något sånt där som vi gärna skjuter lite på framtiden? Det är ju så mycket vi vill hinna med innan. Det är så mycket vi vill göra. Så mycket vi funderar kring. Det där ska vi göra, och det där, och det där. Jesus sa att han skulle komma tillbaka. Profeter har talat om att det ska hända. Vilka litar du och jag på? För några år sedan hade jag lite mer kontakt än vad som var bekvämt med en person som i stort sett ständigt ljög. Jag lärde mig så småningom att han gick inte att lita på. Han hade suttit inne några gånger för bedrägerier. Han hade lurat olika människor. Han hade gjort olika saker, kriminella handlingar. Och man visste aldrig, talar han sanning eller talar han inte sanning? För ibland var ju det sant också det han sa. Och så lärde man sig att det går inte att lita på honom, utan man måste dubbelkolla allt. Stämmer det här eller stämmer det inte? Sådana människor är lite jobbiga att umgås med. Medan däremot de där vi har lärt känna att om en person säger någonting så vet vi att så är det. Lärjungarna hade lärt sig det där. Och när vi tänker på texten som lästes här på både svenska och ryska. Lärjungarna som fick order, ni ska gå in i byn där framme, där står det en åsna och ett föl bredvid. Gå och hämta dem. Så ställer sig inte lärjungarna och frågar, hur Jesus kan du veta det? Nej, de hade vandrat med Jesus i 3 år. De visste att det Jesus sa, det stämmer. Det kanske var lite otäckt att gå och plocka åsnorna där, så att säga, så där, men man får inte ta åsnor hur som helst. Men de visste, hade Jesus sagt att där borta i byn så står det ett åsnesto, ett åsneföl bredvid, gå och hämta dem. Så visste de, har Jesus sagt det, då är det så. Lärjungarna hade lärt sig att lita på Jesus och gjorde det. Om du och jag läser Bibeln så får vi erfarenheter att vi upptäcker att det stämmer ju. Och så vågar vi lita på Bibeln. Vi behöver erfarenheten. Och då behöver vi inte kolla igen, stämmer det här verkligen? Utan vi ser, har det stämt så långt så kommer det att stämma i fortsättningen. Gud talade om för Abraham att hans efterkommande skulle få Kanans land, det vi idag kallar Israel. Han talar om att det kommer att dröja drygt 400 år och innan ska de vara slavar i Egypten. Det talar Gud om för Abraham. Och allt det där gick i uppfyllelse. De flyttade ner till Egypten på grund av hungersnöd. De blev slavar och utnyttjade. Men Gud hade lovat att rädda dem och sänder Mose och för dem ut ur Egypten och de får landet successivt. Jesaja fick Guds uppdrag att tala om att jungfrun skulle föda en son. Det hände när Jesus föddes. Normalt så vet alla vi som har nått lite grann upp i åren, i alla fall till grundskolans låg mellanstadium, hur ett barn blir till. Det behövs en pappa och en mamma. Och så talar Jesaja om att en jungfru ska föda en son. Ja, det händer. Därför att Gud har sagt det. Både Psaltaren 22 och Jesaja 53 talar om att Jesus, Messias, ska lida. Det där hade judarna inte tagit in på Jesu tid. De fick inte ihop det. Lärjungarna förstod så småningom, när anden föll på dem, att det stämmer ju. Allt det här stod i skrifterna och det här händer. Nu ska jag läsa den föreslagna predikotexten idag från Lukas 4. Lukas 4, 16-23. Så kom Jesus till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör den här i din hemstad också. När Jesus läser ur bokrullen, ur Jesaja, så säger han: det Jesaja hade sagt 700 år tidigare, nu går det här i uppfyllelse inför era ögon. Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Jesus uppfyllde den profetia Jesaja hade uttalat 700 år tidigare. Det Bibeln säger, det går i uppfyllelse. Zakaria talade om att Messias skulle rida in på en åsna, och det hände. Jesus talar själv om att han ska dödas och uppstå. Och det finns många, många fler exempel i vår Bibel där saker har förutsagts och det har gått i uppfyllelse. Och därför kan vi som tror vara övertygade om att det som inte har gått i uppfyllelse än, det kommer att gå i uppfyllelse. Det kan dröja, men det kommer att gå i uppfyllelse. När Jesus säger, och när Bibeln som helhet säger, att Jesus ska komma tillbaka, så är det det vi ska vänta på. Vi väntar inte att Jesus ska födas. Det gjorde han för 2000 år sedan. Nu väntar vi att Jesus ska komma tillbaka. I första Korintierbrevet 15 talar Paulus om uppståndelsen. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det allra viktigaste, att Jesus dog enligt skrifterna, det var förutsagt, och att han uppstod enligt skrifterna. Guds löften till sitt folk i Gamla testamentet gick i uppfyllelse. Och så får du och jag se fram emot att Jesus ska komma tillbaka. Det är det vi väntar på. I Lukas 24 kapitel så står det från vers 50. Sedan förde Jesus dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. Det tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Det här skrev Lukas till Teofilos. Och han fortsatte att skriva i Apostlagärningarna. Och där läser jag från första kapitlet, vers 6-11. När de nu var samlade frågade Jesus: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. I Lukas evangeliet så står det att Jesus lyftes ifrån dem välsignande sina lärjungar. Och så säger änglarna här att han kommer tillbaka på samma sätt. Och så väntar du och jag att Jesus ska komma tillbaka för att välsigna sina lärjungar. Det är det vi ser fram emot. Ett nådens år. Vi har precis börjat ett nytt kyrkoår. Personligen tror inte jag att Jesus kommer tillbaka under det här året. Det finns fler profetior som ser ut att behöva lite mer tid innan de går i uppfyllelse. Jag tror att det tar lite längre tid. Men mer och mer av det Jesus har sagt skulle hända innan han kommer tillbaka går i uppfyllelse. Och därför tror jag inte att det dröjer länge. Nu ska ni inte gå härifrån och säga att Jesus kommer inte tillbaka under 2023 utan kanske 2024 eller 2025. Nej, jag vet inte. Den dagen och den tiden vet ingen, säger Jesus. Ingen utom fadern. Men det verkar finnas så pass mycket som behöver hända innan Jesus kommer tillbaka att jag tror inte att han kommer det närmaste året. Men jag vill ändå se fram emot det. Man kan se fram emot saker som ligger lite längre bort. När jag var 14-15 så såg jag fram emot att bli 18 så jag skulle få ta körkort. Man kan se fram emot saker som ligger längre fram i tiden. Och så är det olika saker vad vi ser fram emot. Men det kyrkoår som precis har börjat, det är ett nådens år. Och Guds nåd följer oss medan vi väntar på att han ska komma tillbaka. På samma sätt som han får upp ska han komma tillbaka. Och så är det det vi väntar på. Tack Jesus Kristus för att du ska komma tillbaka. Herre, hjälp oss att alltid vara redo att möta dig. Herre, flera bibeltexter säger att det kommer att ske väldigt överraskande. Men oavsett hur överraskande det blir för världen i övrigt, Herre, hjälp oss att vara redo att möta dig när du kommer. Och tack för att vi har ditt ord på att du kommer tillbaka för att välsigna dina barn. Men tack för att vi får leva i din välsignelse också medan vi väntar på att du ska komma tillbaka. Amen.